Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om högtider. Så om du är en av dem som inte riktigt vet vad kyndelsmäss innebär och gärna vill få förvirringen kring allhelgonahelgen utredd, då är det här avsnittet för dig. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
En högtid är ett tillfälle då man bryter vardagen för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och kan ha religiösa eller kulturella kopplingar. I Sverige har många av våra högtider både hedniska och kristna element. Det som ska berätta för oss om högtider är Mattias Axelsson. Han är lärare med ett specialintresse för dagens ämne. Han driver bloggen Högtider och traditioner där han svarar på frågor om varför vi firar som vi gör i Sverige och i andra länder. Varsågod, Allt vill att veta om högtider med Mattias Axelsson.
Då säger jag välkommen till Mattias Axelsson. Vi ska prata om helger och högtider. Och då undrar jag, hur började ditt intresse för det här ämnet?
Ja, jag är ju lärare i religion och samhällskunskap från början. Och för 10 år sedan någonstans, typ 2006-2007, så var det ju det som var hett då. Nu är det ju podcast som är hett, som du vet. Men det som var hett då, det var ju att blogga. Bloggen kom ju någonstans där runt 2005-2006, så jag var tidig med att börja blogga. Det som jag ville börja blogga om då, det var ju någonstans högtid och traditioner, för att jag har alltid haft ett intresse för alltså, hur folk har levt förr i tiden. Och sen så började jag även läsa historia som ett komplement till min utbildning. Jag har religion och samhällskap i grunden, och så började jag läsa historia på universitetet för att komplettera min lärarexamen då. Och när jag skulle skriva min uppsats så tänkte jag, men det där är ju faktiskt bra historiska fenomen att titta på. Hur har människor firat högtider genom historien? För det visar hur människor har levt, hur människor har tänkt och där. Så att, och från det så har det här utvecklats då på min blogg där jag svarar på frågor. För jag har ju märkt att det finns ett oerhört stort intresse hos människor att ta reda på varför vi firar. Det finns mycket missuppfattningar kring varför vi firar. Folk tror att vi har firat på samma sätt i tusentals år. Men i själva verket så vet vi att högtider och traditioner alltid förändras. Det förändras oftast ganska snabbt. Och det firas olika i olika delar av landet, olika delar av samhället, olika klasser och så vidare.
Mm. Du är internetgenerationens Jan Öyvind Svan kan man säga.
Ja, jag har skägget men jag har inte glasögonen.
Det är intressant det du säger, för de flesta av våra högtider som vi firar idag, de har ju kopplingar både till hedniska traditioner och kristendomen. Och kan du berätta lite grann hur det här utvecklas historiskt, alltså rent på ett generellt plan?
Ja, på ett generellt plan så ska man säga att Sverige har ju varit ett kristet land någonstans i knappt 1000 år. Beror lite på hur man räknar när Sverige blir kristet. De första kristna kungarna kommer på 1000-talet. Men det betyder ju inte att Sverige blir kristet då, utan de förkristna traditioner, eller hedniska som man ibland säger, de levde ju kvar under 100-tals år. Samtidigt som de kristna traditionerna infördes. Så det kan man ju se tydliga exempel på i de högtider som vi firar i Sverige till exempel. Eller tydligaste exemplet är väl jul. Där det är en salig blandning av förkristna traditioner, kristna traditioner och nu även nutida 1900-tals kommersialismen har kommit in som en väldigt tydlig faktor som har påverkat hur vi firar och varför vi firar olika traditioner.
Mammon, vår tidsgud.
Mammon är vår tidsgud. Och det är väldigt tydligt så att de traditioner som växer fram under 1900-talet, som vi kanske kommer in på lite senare, de är väldigt tydligt kopplade till företag och affärsmän som försöker sälja saker. Att det är de traditionerna som växer fram under 1900-talet. Men på ett generellt plan ska man säga att under hela medeltiden och även efter reformationen och 1500-1600-1700-tal så har kristna traditioner och kristna högtider levt sida vid sida med folktro. Och många av de stora kristna högtiderna så finns det stora inslag av folktro. Vi har tomtar kopplade till jul, påskkärringar, häxtro kopplat till påsk och så vidare.
Men om vi då ska öppna vår imaginära almanacka och börja liksom vandra runt året och kika lite grann på de högtider och helger vi har. Så börjar vi med nyårshelgen. Mm. Varför firar vi nyår då precis 31 december, 1 januari?
Alltså det kan man ju tycka är självklart att året börjar ju 1 januari, så det är därför vi ska fira det nya året den 1 januari. Men så har det ju inte heller alltid varit. Till exempel i Sverige så firade vi fram till 1500-talet så var 25 december en nyårsdag lika mycket som 1 januari var det. Och 1 januari är ju egentligen en rent administrativ brytning av året. Det finns ingen koppling i naturen, det finns egentligen ingen koppling i religionen heller. Utan de dagar som har firats som nyårsdagar tidigare, det är 25 december då i Sverige, Jesu födelse. I Storbritannien så firar man 25 mars som nyårsdag ända fram till 1752, tror jag. För att det är då Jungfru Marie bebådelse, eller Maria får bebådelsen av ängeln Gabriel. I iransk tradition så firar man nyår vid vårdagjämningen, alltså någonstans runt början på mars. Och det här att vi firar 1 januari som nyårsdag, det är egentligen en rest från romarriket. Så då får vi gå nästan 2000 år, eller mer än 2000 år tillbaka i tiden. För den kalender vi har idag och de månadernas namn i den kalendern, de är ju tydligt kopplade till just den romerska kalendern. Vi har ju mars, det är den romerska krigsguden. Juli, det är från Julius Caesar, augustus från kejsar Augustus. Och tar man nästa månad, oktober, så vet man oktagon 8. Så oktober är egentligen den 8:e månaden och december decimalen är 10:e månaden. Och det är för att från början i romarriket så var det 1 mars som var nyårsdag. Mars var den första månaden på året. Och då blir det ju naturligt att oktober är den 8:e månaden. December är den 10:e månaden och så vidare. Men det man använde nyårsdagen till i romarriket var bland annat att planera fälttåg, göra planer för året och så vidare. Och när romarriket växte och expanderade, framförallt någonstans där runt Kristi födelse, så behövde man mer tid på sig. Så då flyttade man helt enkelt nyåret 2 månader bakåt till den 1 januari. Och månadens namn fick ju fortfarande vara kvar, så oktober fick behålla oktober och december fick behålla december, även om det fortfarande då inte var den 8:e respektive 10:e månaden.
De kunde ju också bara sagt att vi börjar planera fälttågen 2 månader innan nyår.
Det skulle man kunna ha gjort. Nu blev det inte så av någon anledning. Men det som man ska komma ihåg då, att när kristendomen kommer och växer sig stark under framförallt då 300-talet och framåt, så ville man ju inte gärna förknippas med romarriket, för romarriket är så också som någonting, som något hedniskt, något icke-kristet. Så då ville man koppla nyåret till högtider eller dagar som är mer förknippade med kristendomen då. Jesu födelse, Marie bebådelsedag och så vidare. Men i Sverige, sen åtminstone 1500-talet, så har vi firat då nyår 1 januari, det är då året börjar.
Trettonhelgen, den känns ju lite oklar måste jag säga, men det är väl då enligt traditionen då de tre vise männen når fram till till Betlehem och till stallet och krubban och allt det där. Men vad har den betytt historiskt?
Alltså trettonhelgen är ju, det hör man ju på namn, det är 13 dagar efter jul. Det är därför det heter 13 dagen. Men egentligen kan man säga att 6 januari har ju firats i kristendomen längre än vad jul har firats. Tidigare firades det som någonting som hette Epifania. Och det man firade, och det vet vi finns, går tillbaka till 100-200-talet. Och det finns belägg för att man i Egypten åtminstone har firat någon form av dopdag, att Jesus dop firas. Och det är då någonstans Jesus träder in i aktiv tjänst och blir den person som vi känner honom som i Bibeln. Och sen blir offras och korsfäst och så vidare. Och i de tidiga kristna församlingarna så ville man inte fira födelsedagar. För födelsedagsfirande såg också någonting hedniskt. Och då kan man inte fira Jesu födelse. Men under de århundraden som följer så blir 25 december en viktigare och viktigare dag. Och man börjar fira Jesu födelse och det konkurrerar ut det här Epifania-firandet. Så ganska snart efter romarrikets fall och när kristendomen blir det shit som håller samman Europa under medeltiden, så är det julen eller Christmas som man firar. Och då blir det naturligt att den här Epifania-högtiden istället blir någonting annat, alltså våra tiders 13 dag, eller som det heter i Norge, tre heliga konungar och även Danmark. Och precis som du säger, det man firar då, det är att de tre vise männen kommer till Jesus. Och nu var de ju inte, eller det står ingenting i Bibeln om hur många de var, att det var stjärntydare från öster eller österländska stjärntydare, någonstans från Babylonien förmodligen, som kom. Och anledningen till att man säger att det är tre, det är ju för att det är tre gåvor. De kommer med guld, rökelse och myrra. Och de har tänkt att varje person kommer med en gåva. Ja, och så har det blivit tre vise män.
Men kanske den skulle heta på danska moské, tre helige konge, något där istället.
Där satt den.
Så vi skulle kanske rent hypotetiskt ha kunnat kolla på Kalle Anka då under 13 helgen istället, om inte julen hade varit så stark.
Absolut, så är det mycket, mycket väl kunnat vara. Men det som har blivit nu är ju att nu har ju 13 helgen istället blivit att då tar julen slut på något sätt. Och idag så är det kanske snarare till och med så att julen tar slut ännu tidigare, för att vi börjar fira jul ännu tidigare. Det vill säga det här med att man slänger ut granen och tar bort julpyntet och så vidare.
Ja just det, men det är en sån här 20 knutgrej är väl den klassiska, där då ska granen ut, eller?
Ja, jag tänker någonstans, jag vet inte hur gammal är du?
Jag är 46 på det 47.
Ja, så då tänker jag att du också kommer ihåg från alltså din barndom att det var då på 20 knut som man hade julgransplundring. Det var då man på förskolan och sånt kastade ut granen och så vidare.
Jag har varit på några plundringar kan jag säga.
Ja, ja. Kan tänka mig
det. Kom man därifrån så här, helt stinn och tjock och god. Precis. Blev hon besviken på den här lilla mandarinen som låg i påsen också.
Precis. Det är också så jag kommer ihåg det från min barndom, att det var 20 knut som var julens sista dag. Det var då vi hade julgransplundringen. Idag så är det, har ju den här julgransplundringen eller julens slut flyttats bakåt i kalendern. Och det beror ju, som jag sa tidigare, på att julen börjar firas tidigare. Så vi börjar pynta. Många sätter ju in granen redan första advent. Idag så gjorde man inte för bara kanske 20-30 år sedan, utan då var det i samband med julhelgen man satte in granen. Och då är det naturligt att man kanske vill ha kvar den några veckor. Men sätter man in granen första advent, då är det ju så att den kanske åker ut redan vid nyår. Men traditionellt sett så är det 20 knut, alltså 13 januari, då 20 dagar efter jul som man kastar ut granen om man har julgransplunder.
Sen finns det ju helger som man har hört talas om, men man inte har en aning om vad de innebär, som kyndelsmäss.
Mm.
Vad är det för någonting?
Kyndelsmäss, det är ju, då tar julen slut på riktigt kan man säga. Det är den sista högtiden på året som har en koppling till julfirandet. Och kyndel, ordet kyndel kommer ju från det gamla svenska ordet för ljus. Då har det ju engelskans candle, kyndel, alltså ljus. Och det är en ljusöktid. Och att man firar kyndelsmässodagen, det är ju en direkt religiös koppling. En berättelse från Bibeln hur jungfru Maria, då Jesus moder, 40 dagar efter födseln går i kyrkan och tänder ljus. För enligt judisk tradition, alltså Maria var jude, Jesus föddes som jude, så är kvinnan oren 40 dagar efter födseln. Och för att liksom bryta den här orenheten så går man till kyrkan och så tänder man ljus. Och det blir ju då 2 februari som är kyndelsmässodagen. Nu är ju det en tradition som har firats tidigare i Sverige, när Sverige var mer av ett religiöst land. Alltså före 1800-talet så var kyndelsmässodagen en viktig religiös högtidsdag. Idag tror jag väldigt få firar syndesmässodagen överhuvudtaget, att, eller ens vet vad syndesmässodagen är för någonting.
Mm. Men för det är ju intressant, för vissa då högtider som har en kristen bakgrund, det är ju så att de är stora familjehögtider och har ett innehåll. Alltså julen har skinkan och granen och tomten och allt det där, och påsken har haren och äggen och påskkärringarna och sådär. Men sen finns det vissa då som bara då, inom citattecken då, kanske firas i Svenska kyrkan eller andra samfund. Det är lite intressant att fundera på varför vissa då liksom helt har försvunnit. Är det för att de inte har haft tillräckligt stark content? Eller?
Ja, alltså det finns ju olika faktorer som gör att vissa högtider fortlever och andra försvinner. Dels så måste det ju finnas någonstans ett intresse från människor, från folk, att fira det. Det måste finnas en tydlig koppling. Och tittar man bakåt i historien, när Sverige var en jordbruksbefolkning, alltså när majoriteten jobbade som bönder, så var det ju tvunget också att finnas en möjlighet att fira dagen. Alltså du kunde inte fira högtidsdagen när det var som mest arbetsintensivt under skörden eller under sådden. Då kunde man inte fira. Däremot så mellan sådd och skörd, alltså midsommar där någonstans i slutet på juni, där öppnar arbetsåret upp sig, det är det årets ljusaste tid, då blir det ganska naturligt att man firar någon form av högtid där. Och samtidigt, om traditionerna ska fortleva idag under 2000-talet, så tror jag där måste det också finnas någon form av kommersiellt intresse.
Och det finns det inte för kyndelsmässor must, uppenbarligen.
vi kan ha en idé här någonstans som vi kan börja sälja kyndelsmässor must.
Ja, just det. Påsken är ju en sån här stor helg fortfarande då, som de flesta firar. Och det har de flesta koll på, att det handlar om då, alltså, Jesu korsfästelse och död uppståndelse. Men sen finns det ju då innan påsken, så har du någonting som heter fastlagen och sen har du fastan. Kan vi reda ut det där, hur de hänger ihop?
Det där är en av de här vanliga missuppfattningarna, när man blandar ihop fastlagen och fastan. Fastlag och fasta är ju två helt olika saker, det är varandras motsatser kan man säga. Fasta tror jag de flesta har koll på, att då avstår man från att äta.
Är det också en judisk kvarleva, eller?
Nej, det är det egentligen inte, utan fasta finns ju i så gott som alla religioner på olika sätt. Och idag så tror jag att det som folk mest tänker på när man tänker fasta, det är ju fastan under Ramadan, alltså den muslimska fastan. Men traditionellt sett så har ju det funnits den här påskfastan, det vill säga att man ska fasta 40 dagar innan påsk, eller egentligen är 46 dagar, för att det är 6 söndagar. Så är det 40 dagars fasta, så är det 6 söndagar som man får äta. Och då har inte det varit riktigt lika strikt som Ramadan. Under den muslimska fastan så avstår man ju helt från att äta och dricka under dygnets ljusa timmar. Men den kristna påskfastan har varit lite mjukare, kan man säga. Det man framförallt har avstått från då, det är ju kött. Att man inte har ätit kött. Och det är bland annat därifrån ordet karneval kommer. Alltså karneval, farväl, kött. Man har ju bland annat i New Orleans har man de här Mardi Gras-karnevalerna. Mardi Gras, det är ju fettisdagen, alltså dagen innan den kristna påskfastan påbörjas. Och fastan, då avstår man från mat. Fastlagen däremot, då festar man och äter riktigt ordentligt. Och fastlagen, det är ju de 3 dagarna, söndag, måndag och tisdag, innan fastan börjar. Fastan börjar alltid på en onsdag, eftersom påskdagen alltid är på en söndag, och det är 46 dagar innan påskdagen som fastan inleds, och det är askonsdagen, och sen dagen innan är fettisdagen.
Just det, och vad heter, har måndagen och söndagen också ett namn, eller?
Ja, man brukar kalla måndagen för bullmåndagen, och söndagen är ju fastlagssöndagen, men de namnen är ju inte alls lika fast eller rotade i den svenska myllan. Fettisdagen tror jag alla
de är inte lika fastlagna.
Så lägger vi in en liten sån trumjingel där.
Men okej, så bullmåndag, så det är en bulle på måndag och sen så är det en annan slags bulle på tisdagen. Helt och det är därför det heter fastlagsbulle också.
Ja, precis. Ja.
Och då är det lite intressant, för du har ju skrivit en uppsats om semlor, så du är kanske en av dem i Sverige som har bäst koll på det här. Men vad semlans historia, hur uppkom den och varför äts den just då?
Alltså jag, som jag sa, läste jag historia, och när jag skrev min B-uppsats så valde jag det här ganska smala ämnet, semlans utveckling 1895-1955.
Vad tyckte din handledare om det då?
Tyckte det var jätteroligt. Och det jag gjorde då, det var att jag satte mig med gamla kokböcker. Jag gick till biblioteket här i Göteborg, beställde upp alla kokböcker mellan 1895 och 1955 och tittade. Hur har recepten på semlor förändrats under den här perioden? Och bara under den korta perioden, alltså vad blir det, 60 år från slutet på 1800-talet till mitten på 1900-talet, så genomgick semlan en ganska stor förändring från att ha varit en bulle som du åt varm, med varm mjölk, som någon form av efterrätt till måltiden, till att bli mer av den någonstans fikabulle som du äter idag. Alltså, vad blir det, torrt med vispgrädde, mandelmassa och socker på. Och innan 1800-talet, alltså de tidigaste fastlagsbröden som vi känner till i Sverige från medeltiden, och de såg ju inte alls ut som de fastlagsbullar eller semlor som vi äter idag, utan då var det mer korsformade bröd som man åt med varmt smör och varm mjölk, och det är därifrån hetvägg, ordet hetvägg kommer, heisvecke, alltså heta kilar eller heta kors. Så det namnet kommer ifrån de tidigaste formerna av fastlagsbröd från medeltiden.
Men det där att äta med varm mjölk, det är en väldigt gammal tradition.
Ja, det går ju långt tillbaka i tiden. Och jag vet att idag så är det ju fortfarande många som vill äta sin semla med varm mjölk. Som ett sätt att... Och då pratar man om det som hetvägg. Och det är inte den ursprungliga betydelsen av hetvägg, utan det är de här varma kilarna och korsformade bröden. Och sen under 1600-, 1700-1800-talet så har semlan då successivt förändrats. Med att samhället förändrats, sockret blev billigare, då kunde man göra brödet sötare, mandelmassan importerades med holländska köpmän, vispgrädden kom under början på 1900-talet, vi fick andra möjligheter med ugnar i hushållen, vilket gjorde att man kunde baka bröden hemma på ett annat sätt, och sen så konditoriernas genomslag under 1900-talet har då gjort idag semlan till någonting man framförallt köper på ett konditori eller på ett café. Mer än att man bakar, det finns ju fortfarande de som bakar semlor hemma givetvis, men det vanligaste är ju att de säljs i affärerna. Och redan, de första semlorna börjar ju säljas redan i december, för att man vill någonstans som konditor eller försäljare maximera tiden som man vill sälja. Och det är samma sak med väldigt mycket, som julmust till exempel.
Men om man då ska gå by the book, under vilken period det är egentligen man ska äta semla då?
Ska man vara petig så är det under fastlagen, det vill säga de tre dagarna innan den kristna fastnan. Och det varierar ju då exakt när fastlagen infaller, eftersom det är beroende av påsken. Och påsken är ju som alla vet rörlig, den kan ju infalla från slutet på mars till slutet på april.
Hur räknar man ut egentligen när påsken infaller?
Ja, det där är ju egentligen en podd för sig. Men om man ska ta det väldigt kortfattat så infaller påskdagen, den första söndagen efter den första i kalender framräknade fullmånen efter den 21 mars. Eller lite enkelt, påskdagen är den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.
Och vårdagjämningen är?
Vårdagjämningen är antingen 20 eller 21 mars. Okay. Och då, det är då ungefär dag och natt är lika långa.
Mm. Så först väntar man på en vårdagjämning. Yeah. Och sen, när man har sett nu i vårdagjämningen, då väntar man på en fullmåne. Yeah. Och när man har sett den här fullmånen, då väntar man på den första söndagen efter den.
Precis. Det jag ska lägga in som en liten parentes där, det är inte den astronomiska fullmånen. Alltså man tittar inte fysiskt efter när fullmånen är. Och det är inte den kalendariska vårdagjämningen heller. Nästan alltid så sammanfaller det. Så att man kan ha det som utgångspunkt att först vårdagjämning, sen fullmåne, sen söndag, då är det påsk. Men det här har ju, för att under mitten på 1700-talet till mitten på 1800-talet så hade Sverige ett eget sätt att räkna ut påsken, där vi faktiskt tittade på den astronomiska fullmånen. Och det var innan vi införde kalenderreformen på 1753. Och det gjorde att den svenska påsken under ett antal, ungefär 100 år, inte inföll på samma dag som påsken i övriga Europa. Så då hade vi, som tidigast tror jag, påsken inföll den 14 mars, några år under slutet på 1800-talet. Men nu så är ju påsken samma dag, eller samma datum, över hela den kristna världen.
På den tiden då kanske det här sportlovet och påsklovet blev samma då. Det blev kaos.
Ja, jag tror inte det var så mycket sportlov och påsklov på 1700-talet, dock.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Om vi rör oss lite framåt i kalendern så finns det ju två dagar som på något sätt är varandras motpoler men ändå på något sätt hänger ihop. Det är ju Valborg och första maj.
Ja, det är ju en sån här kul parallellhögtid vid Valborg och första maj. Och där blir det så tydligt att Valborg, alltså 30 april och 1 maj, där har man traditionellt brutit året. Alltså där slutar vintern, börjar sommaren. Framförallt i Sydeuropa så har man haft den innan. Man har haft ett vinterhalvår och man har haft ett sommarhalvår. Sommarhalvåret går då från 1 maj till 31 oktober. Vinterhalvåret från 1 november till sista april. Så att, och det har ju även präglat Sverige under lång del av historien. Att man har haft ett administrativt år. Att, att borgarna och handelsmännen under medeltiden framförallt började räkna räkenskapsåret från den 1 maj. Och 1 maj har också varit en helgondag, eller en apostladag rättare sagt, med, för Filip och Jakob. Och Valborg, det är inte Valborg som har namnsdag, utan Valborg har ju sin namnsdag den 1 maj. Så att det är ju Valborgs mässoafton, alltså hennes afton vi firar den 30 april.
Vem var Valborg då?
Valborg var ett tyst helgon som egentligen inte har någon betydelse för svensk tradition och för det svenska Valborgsfirandet. Lite som Lucia som vi ska komma till sen. Att Valborg har bara namnet i almanackan. Och sen så kommer de här eldarna, som du säger, Valborgs mässoeldarna. Hade du varit här i Göteborg för ett par hundra år sedan så hade Valborgsmässoelda varit helt, hade folk varit helt främmande för idén. Valborgsmässa, det är på påsken vi ska elda. För här i Västsverige så har det varit påskelden som har varit det som har dominerat och är det fortfarande ute på öarna, bland annat ute på Öckerö och Hönö, så pågår det fortfarande sådana här grankrig mellan olika ungdomsgäng att man ska bygga den största påskelden. I övrigt så har Valborgsmässoelden, för det är ju ett östsvenskt fenomen från Uppland och Stockholm som sen under 1900-talet någonstans har konkurrerat ut påskeldarna. Och från början så var Valborgsmässoeldarna dels, eller så här, Valborgsmässoeldarna var någonting man tände. För att första maj så släppte man ut boskapen fritt, man från laggårdarna ut på bete. Och då tände man elden för att skrämma bort vargar och så vidare. Och sen så har det också funnits kopplingar till att häxor, alltså den traditionen som har funnits här i Västsverige om häxor på påsk, så har det framförallt i Tyskland funnits tradition om häxor på Valborg och runt där. Och i alla brytningstider i kalendern, alltså här bryter man från vinterhalvår till sommarhalvår, och alla brytningstider så tror man, har man i folktron haft den här uppfattningen om att då är det mycket oknytt och så vidare i rörelse. Så då tänder man de här eldarna för att skrämma troll och tomtar och häxor och så vidare. Så där är någonstans kopplingen. Och idag, så precis som du säger, så har ju Valborgsfirandet eller Valborgsmässofirandet blivit en akademisk. Det är de stora studentstäderna, det är i Lund och det är i Uppsala. Lite grann här i Göteborg som man firar Valborg med olika typer av studentspex och studentupptåg.
Och förr i alla fall så var det så att studenterna bytte färg på mössan. De hade ju en blå vintermössa och sen så tog man på den här, den som vi kände som studentmössan då. Det var ju bara någonting man hade på sommarhalvåret.
Precis, och där återigen den här brytningen mellan vinter och sommar. Och sen så kommer första maj då, som har varit en helgdag i Sverige långt innan socialismen och arbetarrörelsen. För som jag sa, det har varit en apostladag, och apostladagarna var helgdagar i Sverige fram till 1700-talet. Men försvann sen i och med att Sverige avskaffade en rad helgdagar under 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet. Återkom sen i början på 1900-talet, tror 1939, så blir första maj en röd dag. Och då har det då blivit en röd dag som någonstans arbetarrörelsens dag. Och det går ju tillbaka till USA, och en händelse i USA i slutet på 1800-talet. Det var ett antal arbetare som blev skjutna i USA slutet på 1800-talet på första maj. Och så anordnade man demonstrationer på årsdagen av det. Och sen så har det utvecklats till att bli en dag då olika socialistiska partier går ut och demonstrerar på första maj. Jag tror det är det man framförallt förknippar med första maj idag. Alltså demonstrationståg. Och det man ska komma ihåg, visst, första maj är i någon mening en socialistisk helgdag och en socialistisk högtidsdag. Men det är också den första vårdagen man kan fira första maj utan att gå ut och demonstrera, givetvis.
Och det är ju många som gör. Mm. Lägger ut en filt i parken. Och...
ja, precis. Ja. Och det jag tror att ha det som en röd dag... är inte något, för det finns ju de, framförallt borgerliga politiker, som har sagt att man ska avskaffa första maj för det är en politisk helgdag. Det behöver absolut inte vara. Man kan fira första maj precis som man vill. Alltså man kan lägga ut en filt i parken, man kan ta med sig fika, man kan åka ut till sommarstället, man kan göra vad man vill. Ja. Men man kan också gå ut och demonstrera. Så att hur man firar sina högtidsdagar, det är ju upp till en själv någonstans.
Senare i maj så kommer det ju två andra rörliga, som jag har förstått i helg, va? Kristi himmelsfärd, som är otroligt tydlig. Bra rubrik, alltså man förstår det, vad som
händer. Det är lätt att förstå, ja, vad handlar Kristi himmelsfärd, ja, som.
Och sen pingst, ja, som jag inte, det är hemskt, men liksom jag vet inte vad pingst är.
Nej, alltså både Kristi himmelsfärd och pingst är ju kopplingar till påsken. Mm. Alltså Kristi himmelsfärd, som du säger, den är ju rätt tydlig vad den handlar om. Jo, det är när Jesus åker upp till himlen efter att han återuppstått på påskdagen. Så går han ju i 40 dagar med sina lärjungar. 40 dagar efter påsk, det är en torsdag. Det är Kristi himmelfärdsdagen. Kristi himmelfärdsdagen är alltså alltid på en torsdag. Och Kristi himmelfärdsdagen är en röd dag. Även om det har varit många försök under århundraden att avskaffa Kristi himmelfärd, så har den en stark ställning fortfarande. Och det blir den här goa klämdagen på fredagen där också, som många uppskattar. Man får en långhelg när våren och kanske ibland sommaren även kommer. Och Kristi himmelfärds är ju då rörlig. På samma sätt som påsken är rörlig, så blir Kristi himmelfärds rörlig. Att om påsken är tidig, så blir Kristi himmelfärds tidig och tvärtom. Och samma sak med pingsten. Och pingsten är ju 50 dagar efter påsk. Och det är från början en judisk högtid, pentakoste. Och det är därifrån pentakoste 50, ordet pingst kommer. Och det man i kristen tradition firar på pingst, det är ju, som man säger, när helig ande kommer över lärjungarna. Det finns en berättelse i, jag tror att det är apostlagärningen eller om det är något av evangelierna, där efter att Jesus har åkt upp i himlen så blir det en förvirring bland lärjungarna. Vad ska vi göra nu? Våran frälsare, våran messias har försvunnit. Men då kommer helig ande över lärjungarna, ger dem olika språk, berättar, så här ska ni göra. Och man går ut i världen och sprider budskapet. Och man brukar ibland också säga att det här är kyrkans födelse. Det är då liksom de första kristna kyrkorna bildas. Och pingsten blir ju någonstans då den sista dagen. På samma sätt som kyndelsmässodagen är den sista dagen som har med julfirandet att göra, så är pingstdagen den sista dagen som har med påskfirandet att göra. För då är liksom påsken slut.
Men det känns som påsken lägger som sitt nät över hela våren på något sätt. Liksom påsken, å ena hållet är det då fastlagen och fastan, och så andra är det pingsten som den spänner från februari till maj.
Ja, alltså påsken är ju den stora kristna högtiden. Det ska man komma ihåg. Man brukar ju ibland säga att julen är den viktiga. Nej, julen är absolut inte. Det är en viktig högtid vid Jesus födelse och så vidare. Men påsken är oerhört mycket viktigare. För det är då någonstans man sätter ramen för vad kristendomen är. Det är då Jesus dör på korset och återuppstår. Det är själva essensen i kristendomen. Och då ska man komma ihåg att Sverige har en väldigt stark tradition av att vara ett kristet land. Alltså nästan 1000 år av historia så har vi varit ett kristet land i någon bemärkelse. Och det är klart att har man en sån viktig högtid, då vill man ju inkorporera så många dagar, så lång tid som möjligt. Så att man, som du säger, spänner den åt ena hållet med förberedelse inför påsken. Och sen så spänner man åt andra hållet genom att fira den här återuppståndelsen, den stora händelsen i den kristna traditionen. Och sen så lägger man massa, blandar man det här med olika kristna föreställningar om naturen vaknar. Och återigen, här ska man ju komma ihåg att vilken betydelse vårens ankomst har i ett land som Sverige. Alltså att bo så här långt norrut som vi gör, det är ju egentligen helt orimligt. Om man tänker på det mörker som vi har haft nu under flera månader och den kyla som är i Sverige under vinterhalvåret, det är ju, alltså rent krasst, skulle vi gå utomhus utan utan ha ordentligt med kläder på oss i januari, vi skulle dö.
Vi lever i en paradox, kan man säga.
Ja,
men om vi då lämnar det kristna och närmar oss en av våra största då icke-kristna högtider, midsommaren.
Mm.
Har vi alltid dansat runt stången?
Nej, det har vi inte gjort. Som jag sa, det här med ljusets betydelse i ett land som Sverige, det ser man ju väldigt tydligt på midsommar. Att midsommar firas ju i ungefär anslutning till sommarsolståndet. Och sommarsolståndet är ju när solen står som högst, när det precis är som ljusast i Sverige. Vi har långa, långa dagar. Alltså, det kan vara så att man kan... Några nätter som bara är några timmar. Långa kvällar. Det är liksom varmt ute. Naturen är grön. Det finns grönska. Och det är klart att sådana dagar tar man vara på. Så vi vet att midsommar har ju firats i Sverige under lång, lång, lång tid. Och som jag sa tidigare, så arbetsåret öppnar upp sig ganska smidigt här. För att vi har en period mellan såning och skörd någonstans här i slutet på juni, där det passar ganska bra att ta lite paus från det ganska hårda livsnödvändiga arbetet med att få mat och lägga i ladorna inför vintern. Det i kombination med att det är så ljust och naturen är grön, självklart så har man någon form av firande där. Däremot att ha midsommarstång och så vidare, det vet vi, det går inte långt tillbaka till förkristen eller hednisk tradition. Och det är en sån här föreställning som finns, att midsommarstången skulle vara någon form av fallossymbol, att den befruktar jorden, och att de här ringarna i midsommarstången skulle vara någon form av pungkulor eller något liknande. Det är ju en myt, det finns det inga som helst belägg för i historien. Utan att ha midsommarstång, det går tillbaka till tidigast sen medeltid, 1400-1500-talet, en import från Tyskland. Och vi vet också att den fick inget större genomslag i Sverige under de första århundradena. Vissa delar av Sverige, Dalarna till exempel, så har ju midsommarstången haft stor betydelse. Medan det idag så finns det ju i stora delar av landet. Men den här formen som midsommarstången har, med två runda ringar och som ett kors, inte självklart att den skulle se ut så. För går man tillbaka och tittar på gamla bilder från 1800-talet av midsommarstången, så kan den se väldigt olika ut. Och fortfarande i Dalarna, så olika socknar, olika byar i Dalarna, har sin egen variant av midsommarstången. De kan se ganska olika ut. Och där har man, i till exempel i Mora har man en typ av midsommarstång, medan i Leksand har man en annan typ av midsommarstång. Och ännu hellre i mindre byar så värnar man den här traditionen av gamla midsommarstången. Så att tro att vi har hoppat och det har sjungit små grodorna runt en fallossymbol i alla tider, nej, det har vi inte.
Nej, men överhuvudtaget så känns det som att Dalarna är ett väldigt så här kompatibelt landskap när det gäller att importera såna här saker som midsommartraditioner, med alltså hela konceptet med stången och alltså spelmän och folkdräkter och allt det där.
Det sättet som man firat midsommar och liknande på i Dalarna är någonting som sett har blivit normerande för hur vi firar det i övriga delar av landet. För många av de traditioner som vi idag ser som sekelgamla, det är sånt som någonstans man under slutet på 1800-talet, med nationalromantiken, med att man bygger Skansen och hela den rörelsen, man försöker någonstans uppfinna ett förflutet, ett svenskt traditionsarv som går hundratals år. Dalarna är liksom arketypen, urtypen av det svenska. Så mycket av det som vi idag ser som typiskt svenskt och gammalt, det är sånt som man, ja, men det fanns i Dalarna på 1800-talet, typ.
Så Dalarna är Sveriges kulturella kornbod?
Ja, skulle man kunna säga.
Ja. Men du, det här med 6 juni, det är vår nationaldag, tidigare känt som svenska flaggans dag. Vad finns det för kopplingar till den dagen? Varför firar vi den som nationaldag?
Ja, i Sverige så har vi ju inte under 1900-talet haft någon tradition av nationalism egentligen. Och det hänger ju mycket ihop med att Sverige har varit förskonat från krig under väldigt lång tid. Alltså vi har 200 år där vi i princip har sluppit krig. Senaste kriget som Sverige var direkt indraget i var 1814. Och de nationaldagar som länder runt om i världen firar har oftast en koppling till någon form av självständighet, någon form av krig mot en kolonialmakt, någon form, alltså något liknande. Och i Sverige så har vi inte riktigt den historien i närtid. Så att överhuvudtaget ha nationaldag var inte självklart i Sverige. Jag vet att Nordisk familjebok i början på 1900-talet, 1913 tror jag, hade på sitt uppslagsord om nationaldag, så skrev man att det är bara Sverige och Andorra som inte har någon nationaldag. Och det stämde ju då. Idag är det bara Storbritannien och Danmark som inte har nationaldagar. För Sverige har ju då 6 juni som nationaldag. Infördes, jag tror det är början på 1980-talet, som det går från att vara svenska flaggans dag till att bli nationaldag. Och det är ju långt ifrån självklart att det ska vara 6 juni som ska vara nationaldag. När man började prata om det här i slutet på 1800-talet, alltså själva idén om att ha nationaldag, då fanns det massa dagar som var uppe som förslag. Midsommardagen skulle man kunna fira som nationaldag. Gustav Adolfs dag i november skulle du kunna fira som nationaldag. Men då är det återigen Skansen och Arthur Hazelius som är Skansens grundare, som man skulle ha ett firande den 5 juni, som blev inställt på grund av regn. Och då bestämde man, då flyttar vi till den 6 juni istället. Och för att få folk komma så kopplar man det då till att det är Gustavsdagen. Gustav var namnsdag från Gustav Vasa, blev vald till kung 1523 den 6 juni. Och då gjorde man det till ett nationaldagsfirande i slutet av 1800-talet. Så det är egentligen ett regnväder i slutet av 1800-talet som har gjort att det har blivit 6 juni. Och den förklaringen som man har då kommit på i efterhand som gör att man säger att ja, men 6 juni är nationaldagen, det är dels att Gustav Vasa väljs till kung 1523 och att regeringsformen 1809, när grundlagar röstas igenom 6 juni. Och
det är verkligen värt att fira.
Nej, men det är ju sådana här dagar som att, ja men okej, okay, typ. Så att 6 juni har ju egentligen inte någon, nu blev det röd dag 2005 och det har väl lite grann bidragit att folk ändå känner till att 6 juni är nationaldagen. Men vi har ju inga egentliga tydliga traditioner att så här ska vi fira vår nationaldag. Om man jämför med 17 maj i Norge som ju firas på ett helt annat sätt och uppmärksammas på ett helt annat sätt.
Sen dyker den här Halloween-helgen upp. Vad är kopplingen mellan allhelgonahelgen, alla helgons dag, Halloween, hur hänger de ihop?
Så om vi börjar med helgon, jag tror att alla vet någonstans vad ett helgon är. Det är en person som blir ett helgon förklarad av påven och så vidare. Det finns olika helgon, det finns rätt många helgon. Sverige har, eftersom Sverige blev protestantiskt på 1500-talet, och en grej med protestantismen och som Luther rensade ut, det var just helgondyrken. Vissa helgon har åtminstone till namnet levt kvar i Sverige. Vi har ju Lucia kanske som är det tydligaste helgonnamnet som vi ska ha. Sankt Nikolaus 6 december med jultomten, Heliga Birgitta. Sen finns det några andra helgondagar som finns kvar i kalendern men som inte firas i någon större utsträckning. Och samma sak kan man egentligen säga att det är med alla helgons dag. För de helgon som inte har fått egna dagar i kalendern, alltså det finns ju tusentals helgon i den katolska kyrkan. Och alla de kan ju inte få sin egen dag. Så då valde man att samla alla övriga helgon då på en speciell dag, på allhelgonadagen. Och som jag sa tidigare så har man i Sydeuropa delat in året i ett sommarhalvår och ett vinterhalvår. Sommarhalvåret går från 1 maj till sista oktober. Vinterhalvåret börjar då 1 november. Och på samma sätt som man i kopplingen, brytpunkten där april-maj, trodde att det var liksom massa oknytt och sånt i rörelse, så trodde man att de döda väcktes till liv i brytningen mellan sommarhalvåret och vinterhalvåret. För om vi på våren då firar naturens födelse, så vad är det som händer på vintern och hösten? Jo, naturen dör. Det finns en naturlig koppling till de döda. Och vi har ju den här mexikanska traditionen med reservation för spanska uttalet Días de la Muerta, som firas i Spanien, i Mexiko vid samma tidpunkt. Och då valde man att lägga allhelgonadagen eller allhelgonsdagen 1 november. Och det har varit en helgdag i Sverige under lång tid. Sen avskaffades också den under 1700-talet, eller flyttades. Och här blir det lite av förvirringen, för att den riktiga allhelgonadagen och den som heter allhelgonadagen i den svenska kalendern är 1 november. Sen 1953 så gjorde vi en kalenderreform i Sverige, vilket gjorde att man flyttade allhelgonafirandet till den lördag som firas i anslutning till 1 november. Men av någon anledning så lät man 1 november fortsätta heta allhelgonadagen, och den lördagen som ligger i den veckan heter Alla helgons dag. Så Alla helgons dagen och Alla helgons dag är två olika dagar. Och Alla helgons dag på lördagen, det är en röd dag. Även om det är på en lördag så är det en röd dag. Och det är på Alla helgons dag på lördagen som vi har den här traditionen att man går och tänder gravljus på gravar och minns sina döda släktingar och så vidare. Och det är en tradition som har kommit till Sverige under 1900-talet. För tidigare var det framförallt på jul som man uppmärksammade sina döda släktingar, var då man tände ljus. Och en bra bit in på 1900-talet så var det fortfarande julen som var den dominerande helgdagen då man tände ljus. Sen finns det en hypotes eller en historia som berättar att det var italienska fabriksarbetare som började den här traditionen att tända ljus på allhelgonadag eller på allhelgonsdag i november istället. För det är då kopplat till den katolska traditionen, och sen så har ju den slagit igenom i Sverige. Och idag så är det ju Alla helgons dag som är den dag då man tänder ljus på gravar. Och har varit så under ett par decennier. Och sen så kommer då Halloween in som en liten joker i leken. en amerikansk tradition. Halloween, All Hallows Eve, alltså Alla helgons afton. Irländska immigranter till USA på 1800-talet förde med sig traditioner. Och sen så kommer det till Sverige någonstans i början på 1990-talet. Och det här är ett typexempel på en högtid som har införts i Sverige under sentid, där det finns kommersiella intressen bakom. Och det var ju Buttericks leksaksaffären, och sen så var det en restaurangkedja i Stockholm som jag inte minns namnet på nu, som helt enkelt lanserade det här och gjorde det för att man ville sälja. Alltså Buttericks ville ju sälja Halloweenmasker och pumpor och hela den biten, och den här restaurangkedjan ville att folk skulle gå ut och festa och äta på Halloween. Och det här är ju en tradition som egentligen inte har någon koppling i Sverige. Alltså det här sättet att fira. Alltså det finns berättelser om hur man firat helgamäss, alltså firat sista oktober på olika sätt med att dricka sprit och så vidare. Men det här sättet, Halloweenfirandet, har ju inte funnits i Sverige tidigare. Men i Sverige så är vi ju väldigt snabba på att ta till oss traditioner utifrån. Framförallt om de kommer från USA. Framförallt om de finns i tv-serier och liknande. Att det finns ju Halloween-special i Simpsons till exempel. Att det är någon som sätter bilden av så här ska vi fira. Och där var ju svenskar jättesnabba på att anamma den här traditionen. För alltså, den exploderar under 90-talet. Tittar man på annonser i tidningar under 90-talet för Halloween-firandet, så går det från 0 till 100 på bara några år. Och sen så är det såklart, blir det en debatt under 90-talet. Den debatten lever fortfarande kvar i någon utsträckning. Att nej, men så här kan vi inte fira det. Alltså det här bryter ju helt mot de gamla traditionerna, hur vi har firat den här helgen. Och när jag säger att det är kommersiella intressen, så ligger jag egentligen ingen värdering i det. Att det är ett sätt som en tradition. Sen om folk anammar det, om folk tycker att det är kul. För någonstans, och där det väl kanske har slagit igenom allra mest, är det ju bland ungdomar. Alltså bland barn på förskolan och bland ungdomar som har Halloween-diskon och liknande. Det är där som Halloween-firandet är som starkast.
Men jag kan ju se en brytpunkt också. Jag är ju då född tidigt 70-tal. Så jag fick ju inte uppleva det när jag var liten. Mm. Utan när Halloween kom till Sverige var jag vuxen. Mm. Men sen har jag yngre liksom kompisar som kanske föddes så här sent 80-tal. Mm. Som liksom, de vet ju inget annat. Mm. Och för dem känns det ju mycket mer naturligt att festa i en skelettdräkt även som vuxen. Jag tror aldrig jag gjort det.
Det känns inte naturligt, för att någonstans, och det här är en tes som jag brukar driva, att så som man firade högtider när man var i 10-11-årsåldern, det är så man tycker att det måste vara. Det är där man sätter bilden av vad som är det normala firandet av en tradition. Och de som är födda under slutet på 80-talet, 90-talet, för dem är det precis som det är helt naturligt att fira Halloween på det sättet. Man går på Halloween-diskon. Och det är det som man alltid har gjort. Det var det man gjorde när man var barn.
Som av en händelse har du skrivit en uppsats om Lucia-firandet också.
Mm.
Nu är vi nästan där.
Mm. Vi börjar närma oss i alla fall.
Ja, precis. Var kommer Lucia-traditionen ifrån?
Alltså då kommer vi in i december, som är den allra, allra mörkaste månaden på året. Men det man ska komma ihåg när man pratar om Lucia-firandet den 13 december, det är ju att helgonet Lucia, som då har sin helgondag den 13 december, har egentligen ingenting med det svenska Lucia-firandet att göra. För tittar man tillbaks på gamla kalendrar och hur man firade, säg under medeltiden, då vi fortfarande var ett katolskt land, så var Lucia inget helgon som man på något sätt uppmärksammade i någon större utseende. Det var ingen helgdag under medeltiden. Förutom i vissa delar av västra Sverige, bland annat Skara, så hade Lucia en viss betydelse. Och sen så under reformationen så rensas alla helgon ut, så då finns inte Lucia med. Sen någonstans på 1700-talet framförallt, så märker man i västra Sverige att nu händer det någonting här runt den 13 december. Och det som är speciellt med 13 december är att det under 1700-talet är årets mörkaste natt. För på grund av att vi hade en gammal kalender, julianska kalendern, så flyttades vintersolståndet successivt, eller alla sådana märkesdagar flyttades successivt i kalendern på grund av att man inte hade skottor ordentligt. Så under 1700-talet så var årets mörkaste natt verkligen runt den 13 december. Och på samma sätt som man firar midsommar när det är som ljusast, så har man ju uppmärksammat årets mörkaste dag på olika sätt. Och man har olika traditioner kopplat till årets mörkaste dag. Lussegubbar till exempel, och lussebrudar, som inte har något egentligen med den moderna Lucia att göra. Men man har ätit frukost tidigt, man har på något sätt ätit upp sig inför den fasta som stundar. För Lucia var också under lång tid inledningen på den lite kortare julfastan som går från den 13 december fram till julfirandet. Och då åt man ordentligt med frukost, man åt ordentligt med mat på samma sätt som man fastlagen åt upp sig inför den kristna påskfastan. Och sen det här moderna Lucia-firandet som vi känner idag med en Lucia med ljus i håret, vit klänning, rött band runt magen och ljus med tärnor och så vidare. Det kommer först i början på 1900-talet och det är en tidning i Stockholm, jag tror det är Stockholms Dagblad, som 1927 utlyser en tävling om att man ska rösta fram årets Lucia. Och det är där det moderna Lucia-firandet föds, kan man säga.
Då måste ju, men den själva Lucia-gestalten måste ju ha kommit någonstans ifrån. Det var liksom de...
Ja, där finns det, alltså där kan man ju lätt tänka sig att ja, den Lucia-gestalten är helgonet Lucia. Ja. Så är det inte. Eller det är inte en trolig teori i alla fall. Och varifrån den här Lucia-gestalten kommer är inte forskarna överens om. Utan det finns olika hypoteser om varför ser Lucia ut som hon gör. En hypotes att hon är en rest ifrån julspel, att det var en ängel som studenterna gick ju gjorde julspel under julhelgen fram till 13-dagen. Och det fanns en ängel med. Den ängeln skulle kunna vara det som sen blev Lucia. En annan hypotes som har förts fram det är att Lucia istället är en Jesusgestalt som man under protestantismen försökte ersätta jultomten med som en gåvoutdelare, Christkind heter den i Tyskland. Funnits på vissa delar av Sverige, bland annat, jag tror det är på Gotland som det har funnits tidigare. Men den gestalten var mer liksom en ängelsgestalt, en kvinna i ljusa kläder. Och att det därifrån Lucia-gestalten kommer. Men ska man vara kass så vet man inte varför Lucia ser ut som hon gör. Varför hon har den här långa vita sarken, varför hon har ljus i håret. Men det har inte, troligtvis inte i alla fall, med helgonet Lucia att göra.
Man vet bara att hon är väldigt vacker.
Ja, precis. Och det är just de här att det har varit en skönhetstävling är ju... kommer ju från det här början på 1900-talet, Stockholms Dagblad utlyste den här tävlingen. Och sen, det jag skrev min uppsats om, det var ju Lucia-firandet i Göteborg under 1900-talet, från 1900 till 2000. Och där kan man väldigt tydligt se hur Lucia-firandet under de här 100 åren förändrades från att varit från början någonting som man firade i föreningar och gillen och klubbar och sånt, till att under 30, 40, 50-talet blir den här stora offentliga Lucia-firandet man röstade fram Lucia. Det kunde vara 50, 60, 70 000 människor ute på Avenyn här i Göteborg för att titta på Göteborgs Lucia. Sen under 60, 70-talet så förändras Lucia-firandet igen. Då blir det en ungdomsfyllehögtid. Och jag kommer ihåg när jag gick upp med min uppsats, han som opponerade på uppsatsen var en gammal gubbe som, ja men fan, det var ju precis så jag firade mitt Lucia under 60-talet. Jag var full på fritidsgården. För det var det som var liksom Lucia-firandet på 60-70-talet. Och sen under slutet på 80-90-talet så har Lucia-firandet snarare blivit någonting som framförallt uppmärksammas i förskolor. Det är förskolorna och på skolorna som man har Lucia-tag.
Det har gått ner i åldrarna.
Det har väldigt tydligt gått ner i åldrarna. Och här i Göteborg så har vi, jag tror att bara för några år sedan så avslutade GP att ha ens Lucia-omröstning. För det fanns inget intresse. Däremot så den stora debatten idag, alltså tittar man i december, vad är det vi... läser om Lucia? Jo, det är när föräldrar blir arga för att Lucia-firandet inte är som när de var barn. När de gick i förskolan. Varför får inte min son vara pepparkaksgubbe? Varför får det inte vara mina tomtar i tåget?
Exakt, men the times they are changing.
Som Bob Dylan sa.
Just det. Nu har vi kommit till julen. Mm. Och julen är kanske den högtid som folk ändå kan mest om. Man har ju koll på var de olika grejerna kommer ifrån och varför vi firar jul. Och så. Men om man ska säga någonting om julen då som du tror att lyssnarna inte kan ha koll på, finns det någonting?
Alltså det man ska säga om julen, det är ju att det är den stora högtiden i Sverige. Alltså det är den totalt dominerande högtiden i Sverige och har varit så under väldigt, väldigt lång tid. Och det är också den högtiden som vi vet har firats i Sverige under längst tid. Och det kan man om inte annat se på ordet jul. För tittar man, jämför man ordet jul med andra länders språk, alltså tittar man på engelskan Christmas, tyskans Weihnachten, franskans Noël, spanskans Navidad, alla de har kopplingar till födelse, helig natt, Kristusmässa på något sätt. Medan jul då, det är ett förkristet ord. Vi vet inte exakt vad det betyder, men vi vet att det är gammalt. Vi vet att det kommer före kristendomen kommer till Sverige. Och traditionen har varit så stark att man kunde inte ersätta ordet jul med någonting annat som man gjorde i andra länder. Vilket tyder på att jultraditionen och julfirandet har varit stark i Sverige under väldigt lång tid, under flera tusen år. Och just det här ordet jul kommer jag överhuvudtaget dricka jul. Så det vi vet också det är att den äldsta traditionen som vi med säkerhet vet går att koppla till julfirandet är att dricka öl. Så att öl, ska man fira en riktigt traditionell jul, då ska man dricka öl. Det är det som på något sätt går att belägga längst tillbaka i tiden.
Ja, så när folk hävdar att men jul handlar inte om att bli full utan det handlar om Jesu födelse, så ska, kan man säga no, no, no.
nej. Nu ska jag fira jul traditionellt så som vi gjorde för 2000 år sedan i Sverige. Så att, nej, men sen så har ju under århundradena saker lagts till och dragits ifrån. Och mycket av det som jag sa i början, att det som vi förknippar med traditionellt julfirande, det är sånt som har lagts till ganska sent, alltså under 1800-talet, framförallt och början på 1900-talet. Och det vi idag tänker som en traditionell jul med att se på Kalanka klockan 3 på julafton, att öppna julklappar, att äta julskinka med köttbullar och prinskorv och sånt, mycket av det var egentligen helt okänt om det går 100, framförallt 200 år tillbaka i tiden. Mm. Då fanns ingenting av det i julfirandet egentligen.
Men jag tänker med det här med julbordet, det finns väl ändå någon slags logik i det där att man gjorde en stor fest och då tog man liksom tillvara på, alltså man slaktade en gris och så tog man tillvara det som blev, då blev det julskinka och köttbullar och revbensspjäll och alla de här kötträtterna vi har på julbordet. Mm.
I sak har du rätt det där att man har ätit julbord på något sätt, att man precis har tagit alla delar. Men köttbullarna till exempel, de fanns inte på julbordet. Så när min mamma växte upp på 50-60-talet, och tittar man i kokböcker från 60-talet, varken köttbullar eller prinskorv finns med på de julborden.
Grisfötter,
där grisfötter, ja. Rebensspjäll, alltså den typen,
sylta,
alltså den här dallrande rätten på, alltså de sakerna finns. Så man tar ju alla saker. Grishuvudet som en symbol, den äter man ju förvisso inte, men man har det som en symbol på julbordet.
Har du ett grishuvud med ett kanderat äpple på ditt julbord? Eller?
Nej, det har jag inte. Det är faktiskt ganska burligt. Eller läskigt att ha ett sånt grishuvud med ett äpple i. Och även julskinkan. Jag vet att jag läste min sons, han ska prova på vikingatiden snart, det stod det i den att vi äter julskinka, det är en rest från asatron där man slaktade grisen sär i, men nej, det är det inte alls det. Julskinkan kom på 1800-talet till Sverige, och den här kopplingen till tidigas offer och så vidare, det var någonting man kom på 1800-talet, för att, på samma sätt som man kom på vikingatiden på 1800-talet, hela nationalromantiken och den grejen.
Just det. Om man blickar framåt då, vilka våra högtider tror du står starkast? Vilka kommer vi ha kvar?
Jag tror att de som kommer så starkast och de som kommer vara kvar, det är dels sådana där människor faktiskt känner att det finns ett behov av att fira eller ha ledigt framförallt. Alltså det finns ett behov av att ha ledigt och vara liksom lite ledig under jul och gärna någon gång under våren och så vidare. Men också sådana där det finns starka kommersiella intressen. För det är väldigt tydligt så att det som styr våran logik idag, det är marknaden och det är mammon. Det är liksom kapitalismens logik som styr vårt beteende och hur vi, och även högtider vi firar. Och det är det som gör att en tradition som Halloween har kunnat slå igenom så snabbt. Kanelbullens dag är väl inte, kanske inte jättestor, men de flesta vet om att det är kanelbullens dag i oktober. Och många affärer slår på stort på kanelbullens dag. En annan grej som har kommit bara de senaste åren, det här med Black Friday. Det vill säga att framförallt de stora teknikföretagen har rea dagen efter Thanksgiving. Det finns ju ingen som helst historisk koppling i Sverige att fira Black Friday. Men jag tittade en undersökning, så om det var förra eller förra året, så är Black Friday kanske tredje eller fjärde största omsättningen på året för de stora teknikföretagen. Så den typen av traditioner där det finns starka kommersiella intressen tror jag kommer växa sig starkare. Och en annan sak som jag tror kommer att få betydelse, det är att vi har en växande muslimsk befolkning i Sverige. Och en befolkning som kommer visa sig vara ganska köpstark. Och återigen, där finns det kommersiella intressen. Man kommer att uppmärksamma Eid al-Fitr, till exempel att avsluten på Ramadan, ser vi redan. Vissa, till exempel ICA och Coop, just driver under Eid-firandet, för att man vet att då kommer folk att köpa presenter, de köper dadlar, de köper olika typer av godsaker och så vidare. Så den kombinationen av kommersiella intressen och att det finns ett behov, en önskan hos människor att fira, det är de traditioner som kommer att stå sig starka. Mm. Och vi får väl se så här om 40 år, så får vi se vilka traditioner det är som fortfarande finns kvar. Då.
Precis. Går vi tillbaka till det här avsnittet.
Ja,
om det finns kvar, även om MP3-formatet det kanske är helt utbytt. Och...
Spännande, det får man se.
Ja. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält det här kring högtider som du skulle vilja veta mer om?
Mm. Jag pratade faktiskt med en kollega om en sak häromdagen som inte alls har med mitt våran undervisning här. Men prata om rymden. Och det är någonting som jag är oerhört fascinerad av. Dels det här att universum är oändligt. Mm. Alltså det är så svårt att greppa. Vad innebär det egentligen att någonting är oändligt? Och det här att ja, det är oändligt och det finns hur många planeter och himlakroppar som helst. Då måste det finnas liv på de här någonstans i världsrymden. Är det då ens, vill vi ha kontakt med de här civilisationerna? Och om vi skulle få kontakt med, vad skulle det innebära för oss? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta mer om.
Det kan vara en både astronomisk och filosofisk fråga då.
Precis.
Ja. Vi har haft ett par avsnitt om rymden, men ingen som har fokuserat just där på universums oändlighet och eventuellt liv på andra planeter. Så det kommer helt säkert komma ett sånt avsnitt.
Hoppas vi.
Ja, Mattias Axelsson, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Mattias Axelsson om högtider. Jag hoppas att ni har lite bättre koll på årets helger nu. Annars är det bara att gå in på hogtider.wordpress.com och läsa mer. Där finns allt det vi avhandlat i det här avsnittet och mycket mer. Vi som gör den här liturgiskt okomplicerade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.